Vi är i en predikoserie som vi har valt att kalla för sårbart tjänande. Och det kanske är ett ord, sårbart, som låter lite märkligt. Vad innebär det? Är inte det något negativt? Att man känner sig sårad, att man känner sig oskyldigt anklagad eller behandlad och på så sätt blir sårad? Ja, dels det. Men i det här fallet så handlar sårbarhet om att någonstans förstå att mitt liv är inte perfekt. Att jag faktiskt lever ett liv som kan kantas av olika saker och ting. Men att det finns en sårbarhet att förstå det. Och att leva utifrån det perspektivet. Men att trots det, trots mitt liv, trots att det ser ut som det gör ibland, så finns det en god Gud som älskar mig och som ändå vill och kan använda mig för hans rikes utbredande. Och var du än vänder och vrider någonstans på bladen i Bibeln så märker du att det finns ingen människa i Bibeln som är perfekt. Utan det är en rad människor som gång på gång faller. Man faller i synd, man faller i frestelser. Och man känner sig otillräcklig. Man känner att man har ingenting att komma med. En typisk svensk. Rakt igenom hela Bibeln. Jag har ingenting att komma med. Jantelagen bara liksom haglar genom Bibelns blad. Men trots det så använder Gud människor. Och detta fantastiska att när man har gjort fel, när man har gått vilse, så finns det alltid en väg tillbaka. Det är evangeliets kärna. Trots vad du har varit med om i livet, trots vad du går igenom just nu, så vill Gud vara på din sida. Och trots det så kan vi vara med och tjäna hans rike och för att få förmedla tro och hopp till de som vi har runt omkring oss. Därför talar vi om sårbart tjänande. Jag tycker om att titta på fotboll. Jag vet inte om det är någon annan som gör det. Det pekas på människor. Fotboll tycker jag är roligt att titta på. Premier League framförallt. Vi hade en bra dag igår, sa vi i vår familj. Vi ska inte gå in på detaljer, vad som händer och så vidare. Men det var en bra dag igår. Och nu även kan man få titta på Champions League på den där vi har. Så att det låter som att vi inte gör något annat. Men fotboll är roligt att titta på, får vi bara konstatera. Fotboll, vet vi ju, är en lagsport. Där alla i laget har en position och en viktig roll att spela. Rubriken för min predikan idag, det är sårbart tjänande, rätt position. Om du antecknar. Utifrån respektive position så är det för fotbollslaget tanken att skapa de bästa förutsättningarna för att laget ska kunna ta sig fram på planen, manövrera ut sitt motstånd, göra mål och vinna matchen. Det handlar om tillgänglighet och att ge av sig själv. Men så är det ju det där med att det är ju en sak hur det funkar i teorin, i tanken. Det är ju något helt annat hur det funkar i praktiken. Och jag har ju konstaterat att det är väldigt lätt för mig att sitta och titta och tycka en massa. Men så vet man ju själv när man spelar boll hur det ser ut och hur det verkar. Eller när man ser ett sånt här fint lopp som löps liksom på banan och man tycker att folk är duktiga och de springer. Eller de springer inte tillräckligt förrän man själv är ute i löparspåren. Och känner att jag har ju liksom ingen kondition alls. I teorin kan det vara enkelt, men i praktiken kan det vara svårare. Som ung eller som oerfaren och ibland på professionell nivå så kan det därför vara svårt ibland att förlora sin position. Och istället så vill man ta alla andras positioner och tro att man är den enda på planen. Hjälten som ska göra alla målen. Eller det där andra diket som lätt kan uppstå, det är att man blir irriterad och bara står och tittar på och förväntar sig att andra ska göra jobbet för jag själv orkar inte springa ett varv till. Men om allt inom fotboll bara handlade om vem som gör mål, så hamnar vi i fel fokus. Och vi missar faktiskt en väldigt viktig och många andra viktiga faktorer som liksom finns runt omkring hela denna tanken att vara ett fotbollslag. Och jag skulle vilja visa ett klipp som har gått ganska varmt på sociala medier och som är ett klipp på en fotbollsspelare som heter Toni Kroos och som gör någonting. Så vi ska se om vi kan få upp det här klippet. Vi låter det snurra ett varv till. Det går automatiskt igen, så vi hänger med. Här har vi en kille som passar och ser vad som händer. Han står och tittar och sen... Yes, come on. Och det är jubel. Man undrar, vad är det som händer? Och alla kramar om honom. Ja, det som uppstår i den här matchen, det är att han passar fram till Vinicius Junior, som sen gör mål. Och tittar du på ett annat filmklipp, tittar du på själva matchen, då är det bara fokus på Vinicius Junior, som står där nere i hörnet och bara jublar och kysser sin Real Madrid-tröja och känner bara, yes, jag gjorde mål. Men så missar man att det faktiskt är någon som har passat fram. Toni Kroos, han stod inte för målet, utan en frampassning som ledde till mål. Han var inte den, jo i det här fallet så får han beröm, men han var inte den som fick beröm för själva målet. Trots det så ser vi glädjen i att förstå sin position och tjäna utifrån den till fördel för ett större syfte. Och det skulle jag vilja prata med er om idag. Och vi ska läsa ifrån en bibeltext som är hämtad ifrån Markus evangeliet kapitel 10, vers 35-47. En händelse som utspelar sig. Och det står så här. Då kom Jakob och Johannes, Zebedaios söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anser vara folkens ledare beter sig som herrar över dem. Och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara den andres tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och texten börjar med att 2 av lärjungarna, Jakob och Johannes, bröderna, Oskans söner kallas de ju också för. Troligtvis hade de ett temperament. Så vi vet ju inte om de var arga eller irriterade. Det finns ju någon slags inställning här som man kan fundera över det. Men de kommer till Jesus med den här ganska stora önskan. Och först så säger de så här: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Deras önskan, det var att få de bästa platserna bredvid Jesus i himlen. Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Vad är det vi ser här? Jo, vi ser 2 bröder som vill inta en position. Och en kommentar till den här texten säger bland annat att deras längtan och begär var efter makt och prestige. Det är orsaken till deras önskan, till deras längtan hos Jesus, till Jesus. Och som sagt så kan man ju undra vad det var som hade lett dem till att tänka så här. Men deras positionering skapade irritation hos de övriga lärjungarna. Så pass mycket så att Jesus var tvungen att ta lärjungarna till sig, dra dem undan ifrån det de gjorde, sätta dem ner och börja samtala med dem. Och så sa han så här, att ni vet att de som anser vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Jesus målar alltså en bild för dem hur det ser ut i samhället. Att det finns ledare, det finns människor som sätter sig över andra och härskar över dem. Som blir som herrar över andra. Som har tagit sig en position över andra människor. Och på så sätt ser ner på dem. Och låt oss bara stanna upp här och fundera på vad det faktiskt betyder. För det finns ju några diken redan här som vi ser och som målas upp framför oss. Ja, det första är ju att vi också ibland kan hamna i samma beteendemönster som Jakob och Johannes. Att vi hanterar vår relation till Gud, kyrkan, med den attityden att ge mig vad jag vill ha. Nu kommer jag hit till gudstjänst, Gud. Nu vill jag ha det jag vill ha. Annars så blir jag inte nöjd. Att vi bara jagar efter vad vi vill ha. Och att vad tron och kyrkan ska göra eller betyda för mig som något slags krav på att följa honom. Okej, Gud, gör du det här för mig? Då lovar jag, då ska jag följa dig. Viljan att få så mycket som möjligt men samtidigt behöva göra så lite som möjligt. Det är ett dike man kan hamna i. Det andra diket som vi kan se utifrån den här inledande texten, det är hur lätt det kan vara att positionera sig inför andra. Att mitt liv anses vara så mycket mer värdefullt att vi agerar som herrar över andra. Ja, vi kanske inte alltid säger det. Vi kanske inte alltid utagerar det så att folk ser och hör. Men hur fungerar vårt tankeliv ibland i relation till andra? Som sagt, Jakob och Johannes, de hade positionerat sig i en förhoppning om att få de bästa platserna. Och i Matteus evangeliet kapitel 20 och vers 21 och framåt så läser vi om samma händelse. Men då är det på ytterligare en nivå som Matteus tar med oss, för då är mamma inblandad. Mamman som ber Jesus ge hennes söner de bästa platserna. En till synes omsorgsfull begäran och önskan från en mor som vill sina söner gott, men med helt fel avsikt. Och i de båda texterna så svarar Jesus dem med orden: ni vet inte vad ni ber om. Det är någonting här ni har missat. Och så frågar han: kan ni dricka den bägare som jag dricker? Med andra ord, kan ni gå den sträcka som jag är ämnad för att gå? Kan ni döpas med det dop som jag döps med? Med andra ord, förstår ni verkligen vad det innebär att följa mig? Vad det innebär att leva tillsammans med mig? Och det är som att de inte ens blinkar, utan tvekan så svarar de: ja, det kan vi. Inga problem. Problemet var bara att de hade inte förstått vad efterföljelsen till Jesus verkligen skulle innebära. Det skulle de bli varse om. Men här och nu så är det dolt för dem. Och de förstår inte riktigt vad det innebär. Jag gör en konstpaus för hela min anteckning försvann framför mina ögon. Det var jag med om på ett bröllop också, ska bara tilläggas. När jag skulle ha en vigsel. Precis när brudparet går fram så dör min iPad. Men precis när de står framför mig så sätts den igång igen. Och nu är vi tillbaka. Så kan det vara. Svenska studiebibeln skriver så här. I samtalet med lärjungarna Johannes och Jakob så talade Jesus till dem om korset. Men de talade om härligheten. Jesus talade om lidandet, de att regera. Jesus talade om det som skulle ske med honom, de om vad de önskade för egen del. Det här är också ett bevis på hur enkelt det kan vara att tränga sig fram för att få en position. Men det är någonting helt annat att inse vad det betyder. För det är lätt att pusha varandra att ta plats i Guds rike, men av felaktiga motiv. För här är grejen. Att ha en position i kyrkan eller som troende är egentligen i sig själv inte fel. För på ett sätt så handlar allt vi gör om att inta en position, men en rätt sådan och med rätt syfte. Det är alltså motiven bakom som blir avgörande. För Jakob och Johannes, de hade positioneringen som handlade om att få det man själv ville ha för egen vinning. Och så lätt att göra tron och den kristna kyrkan till det enda målet. Men Jesus, han kallar både lärjungarna där och då och dig och mig till att tänka och agera och leva annorlunda. För Jesus fortsätter med att säga så här. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara den andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Finns det en risk att vi bara jagar efter de bästa förutsättningarna för oss själva som kristna? Och att i vår strävan efter egen vinning vill vara de främsta? Behovet av att roffa åt sig innan någon annan hinner före. Återigen något som kanske inte alltid sker i det synliga utan i det tysta, i mitt inre. En mentalitet, ett beteende som får konsekvenser. Men vad innebär det att vara störst? Vad innebär det att vara främst? När Jesus talar om detta så är det inte för att lyfta självömkan som enda målet. Istället så vill han bara återigen påminna både dig och mig om vad det innebär att följa honom. För det Jesus vill komma åt är att vara störst och främst innebär ett liv karaktäriserat av ödmjukhet och kärleksfull tjänst. Att leva ödmjukt och i kärleksfull tjänst. Att det ska vara viktigare för mig att tjäna andra än att tjäna bara sig själv. Men Jesus, han ger ju inte bara oss ett uppdrag och så säger han lycka till och så står han och tittar på. Nej, Jesus är ju också exemplet för vad det innebär att tjäna. Återigen ser vi hur han själv leder utifrån eget exempel. Han säger ju att människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det finns också ett annat dike. Oviljan att inte göra något överhuvudtaget. Att man varken känner behovet att vara störst eller främst, utan istället olusten och att man inte bryr sig alls. Jag gör väl vad jag vill med mitt liv. Betjänad. Det betyder bland annat upppassad och serverad. Det är väldigt lätt att göra kyrkan till det. Man kommer till kyrkan för att få det man vill ha. Men återigen så är det annorlunda i Guds rike. Istället så handlar det om ett sårbart tjänande som faktiskt kan kosta på. Och i Johannes evangeliet kapitel 13 så ser vi ett exempel på hur Jesus tjänade genom att tvätta lärjungarnas fötter. Då han antog en slavs ställning. Lärjungarna reagerade starkt. Ska du tvätta våra fötter? Det är ju slavens arbete. Och de ville inte först. Men så förklarade Jesus orsaken och han fick tvätta lärjungarnas fötter. Och från vers 14 till 15 i kapitel 13 Johannes evangeliet så säger Jesus så här: om jag nu er herre och mästare har tvättat era fötter, säg också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort. Utmaningen här ligger i att kliva ner på en nivå som kan kosta både tid och bekvämlighet. Och den absolut största uppoffringen som Jesus gör, det var inte bara att böja sig ner och tvätta någons fötter. Utan det han gjorde, det var att han gav sitt liv. Han gick hela vägen. Inte för egen vinning, utan för dig och för mig. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Oavsett vad vi gör, vad vi har för inställning till tron, kyrkan, tjänande, människor och så vidare, så positionerar vi oss utifrån den attityden och den längtan som jag har. Frågan bara som jag behöver ställa mig är: handlar min position som kristen mer om att få än att ge? Jesu undervisning är tydlig och klar. Den handlar mer om att ge än att få. Att inte bara leva våra liv för att roffa åt sig och jaga för egen vinning, utan en strävan och en längtan att betjäna människor. Inte bara stå och titta på, vara irriterad när andra inte lyckas, utan vara villig att själv finna sin position i att tjäna. Och ibland så kanske det bara handlar om en frampassning likt Toni Kroos. Men där jag kan få jubla över att jag är med om någonting större. Jag är en del av något mer. Så här har jag det varje söndag, bara så att ni vet. Underbart. Insikten i att jag får vara med och tjäna. Inte bara stå i händelsernas centrum för att det gjort det vackra och fina målet och alla upphöjer mig för hur fantastisk jag är. Utan istället få passa fram och inse att den positionen som Gud har gett mig, den kan jag få vara med och tjäna i. För vi är inte bara kallade att bli upppassade och serverade, utan använda den position, de gåvor som Gud har gett oss, för att ge det bästa vi har till någon annan. För ett mycket större syfte än bara för min egen skull. Så frågorna som vi kan få ställa oss idag är: vad vill Gud att jag är med och tjänar i? Vilken position har han gett mig för att tjäna? Återigen, kanske så hamnar vi inte i rampljuset. Vi tjänar i det fördolda på mittlinjen. Men när vi förstår att vi är en del av något större än oss själva kan vi glädjas över vad Gud gör och vad han vill göra i andra människors liv. Det är ett sårbart tjänande i rätt position. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för ditt ord som påminner oss om att tjäna dig.